Ja, hej och välkomna till oss på Placera TV. Det här är då sista tv-sändningen innan vi tar jul. Därför är det extra kul att välkomna dagens, ska man säga, tomtenissar. Du har ju till och med lite skägg idag, Fredrik.
Ja, precis. Ja.
Fred Skoglund, Länsförsäkringar och inte minst, säger jag, Christian Brunlid från Handelsbanken. Tack. Får du inte ta illa vid att jag sa inte minst, men du dräller ju här hela tiden.
Han är ju välrakad också.
Ja.
Och slips.
Och slips. Hörrni, vi ska prata lite grann om teman för året och lite aktier som kan vara bra att ha för 2020. Men jag tänkte att vi börjar med det här med börsen generellt. Om jag tittar på Carnegie Small Cap, vad är det upp i år? 50?
40% skulle jag tro.
40?
Ja, ungefär.
Ungefär. Mm. Med reservation för att det är ett par handelsdagar kvar, ska vi tillägga. Men det är ändå liksom upp över 30, närmare 40%. Trodde ni det när 2019 inleddes? Ni är ju ändå småbolagsförvaltare.
Nej, det trodde vi inte. Men sen får man ju komma ihåg, startläget var ju ganska bra. Det var en bottnade ju ungefär för ett år sedan exakt. Så att det har studsat upp rejält. Men sen har det ju hänt väldigt många positiva saker naturligtvis. Så att det, men det är svårt att tro att det ska gå så här bra.
2020? År, ja. Vad tror du?
Nej, men tar man in även utvecklingen under 2018 som var väl runt nollan.
Så just är det ju, ja, vi hade ju väldigt svagt december. Ja,
20% upp 18 och 20, alltså i snitt 20% upp 18 och 19 då. Det känns ju mer representativt nu när räntan är så låg. Så.
Vi ska prata mer om räntan.
Sen såg jag någon statistik att efter ett sånt här bra år så har man 80% sannolikhet att det ska fortsätta vara ett bra år nästa år. Så att fortsätta vara lång i aktier är nog en bra idé.
Och som sagt, räntan som vi kommer tillbaka till, den lär ju vara låg länge till.
Ja.
Bra, vi gör så här att vi tittar på, jag bett er att ta fram ett par teman som ni tror kommer bli viktigt för 2020. Det första temat, jag ska visa det snart. Nu vet jag att människor blir jättearga för de är så trötta på det här ordet. Så att de, eller hur? Men, jag tar den ändå. Hållbarhet. Valde ni båda två. Och jag tror, ni ska prata mer givetvis, att hållbarhet, jag tror anledningen till att många är trötta på det ordet, för att hållbarhet har varit väldigt mycket, ursäkta mig, PR. Man har använt det i alla möjliga sammanhang utan att egentligen kunna konkretisera lite grann. Mm. Och vi tar hela ESG däremot. Men 2019, jag sa det i en podd häromdagen, det har varit på något sätt ett genombrott för hållbarhet. För nu faktiskt de facto börjar det påverka vilka investeringar man gör och vart pengarna flödar.
Absolut.
Håller ni med?
Ja. Nej, men tar vi min verksamhet så alla våra fonder numera är hållbara. Vi har ju rensat bort ett antal sektorer som vi inte investerar längre. Så att det är liksom 100%. Och det stora skiftet det skedde vid årsskiftet för ett år sedan ungefär. Så att det är det. Och tar vi företagen, det finns ju inget företag som inte pratar om det här, som inte har hållbarhetsredovisning och så vidare. Och jag tycker det är bra. Det görs bra saker. Så vi ser också intresset från kunderna, både privatpersoner och institutionella kunder, att de vill ha exponering mot det här och vill undvika vissa.
Och framförallt så börjar man tjäna pengar på det. Eller hur?
Ja, men
för att pengarna är på väg.
Det om man tänker för ett par år sedan så kanske det var mer PR.
Ja.
Men nu börjar ju bolagen mer och mer integrera det här i sina dagliga verksamheter. Exakt. Och så att det är ju kunderna efterfrågar hållbara lösningar och jag menar bilbolagen, de vill ha liksom stämplade material i sina bilar så att de kan säga att vi har en hållbar bil och det driver ju omvandlingstrycket liksom mot SSAB, försöka göra koldioxidfri stål på sikt och sådär, så att det här driver på ett helt annat sätt numera.
Och det kommer fortsätta som sagt 2020, det är väl ingen som inte tror det?
Nej, och jag tror att vi, jag menar, Greta Thunberg-effekten har ju eldat på det här ytterligare. Mm. Alltså, vi i Sverige har ju kommit mycket längre än många andra länder. Men nu sprider det sig även utanför Sverige.
Mm. Men har det varit mycket från början att det handlat mer om exkludera bolag och sektorer? Att vi nu börjar komma in i en fas där man faktiskt aktivt väljer att inkludera bolag som har en bättre profil eller inom rätt område, om det är vatten eller luft eller sånt där. Ja. Ser ni något sånt?
Alltså exkluderingen, den har ju pågått. Ja, vi kommer inte komma tillbaka. Men sen är det ju ständigt urval att inkludera. Vi försöker påverka bolagen, även de som är okej, att göra saker och ting bättre naturligtvis. Men absolut, det är ju ständigt inkluderande.
Ja.
Men vi ser ju, även avkastningsmässigt så tror vi att det här är väldigt rätt. Vi har gjort rätt mycket studier på liksom, hållbara bolag kontra icke-hållbara. Man får bättre avkastning i den typen av bolag som håller på med hållbarhet och kompetens. Så att det finns många skäl till att investera i det.
Ja, och även om man tänker på mer, ska man säga, mekaniska effekter så blir det ju att många indexleverantörer börja ta fram mer och mer hållbara index. Ja. Mm. Och väljer du då att gå efter de hållbara indexen där du liksom lägger in kanske de mest hållbara bolagen, ja, men då kommer ju det vara mindre kapital som söker investeringar i ohållbara bolag och då kommer de gå sämre.
Och så det är jätteviktigt. De bolag som har en hållbarhetsprofil, om vi tar Nibe eller BRF eller något sånt där, kommer fortsätta att ha höga värderingar.
Ja, sannolikt så länge de inte gör bort sig, så att säga. Så att det är absolut. Ja. Kommer det fortsätta vara så. Någon form av premie i alla fall, det tror jag.
Vi tittar på nästa då. Då har Fredrik då valt räntan, vi var inne på det tidigare. Och Christian, lite samma tema, förnyelsebar energi. Vi börjar med räntan, tänkte jag. Och då gör vi det här, det mest aktuella. Det här är då svenska reporäntan som vi fick besked här igår av Riksbanken att man höjde till noll. Men det kanske ännu mer intressant är att det kommer inte ske någonting.
Nej.
På räntan under, vad är det, 2 år nästan? Ja. Vilket det här är helt exceptionellt egentligen, tycker jag.
Va? Räntan är ju aktuell i alla aspekter egentligen. Men om man tar det som Christian börjar om att aktiefonder kontra räntefonder, eller tydligen, jag skulle vilja uttrycka mig ännu lite mer, kontra blandfonder, så är det ju väldigt svårt när man tittar på den här bilden att se att räntefonder eller blandfonder kommer leverera speciellt mycket avkastning. Vi är tillbaka till det här TINA igen. Och därför, så den här bilden, om man tror på att det kommer vara så här, så är ju aktiefonder fortfarande väldigt bra. Så att det är den ena aspekten som jag skulle vilja
belysa. Men är det fortfarande inte lite läskigt att marknaden tycks vara så extremt beroende av centralbanken och penningpolitiken? Men vi såg, när vi pratade om sättningen i december förra året, den föranleddes av att den långa räntan 10-åringen i USA var upp över 3,20. Ja. Och det var på något sätt, då blev alla, nu blir det jobbigt.
Men jag ska stjäla en... En slide från min kollega Peter Norhammar som förvaltar vår fastighetsfond. Och han tittade på statistik från början av 1900-talet. Då är det liksom, det är lågt i början fram till liksom 70-80-talet. Sen så går det upp jättemycket och sen går det ner. Och när man tittar på den långa bilden, då är det ju det här i mitten, alltså inflation som sticker ut och som ser konstigt ut. Okay. Vi har ju ingen inflation om man tittar över en lång period. Mm. Det normala läget, alltså enligt den här bilden då, det är ju att vi har låg ränta och låg inflation.
Och det är en ny tid?
Det är ingen ny tid. Utan det är nog, om man tittar på den perioden så är det nog...
Men jag tror det här med centralbankernas stimulanser, det känns ju som att...
Det var egentligen det
som kom leva, med.
Jo, fast då, han gick in och tittade på det också. Ja. När centralbanksstimulanserna, har det påverkat speciellt mycket? Och i det långa grafen så... Nej, det har inte betytt så mycket egentligen.
Ja, den där grafen vill jag se. Du får se till
Peter,
komma
hit. Men det blir så jakten på avkastning. Alltså att bli rik på ränte- eller obligationsmarknaden blir svårt. Va? Mm. Och låt vara, svenska folket har ju stort aktieintresse och hygglig exponering. Men det finns ju många andra länder där pensionssystemen är otroligt underviktade aktier. Ja. Och de kommer vikta upp. De kommer tvingas. Och de pengarna kommer söka sig till aktiemarknaden även till Sverige. Och jag upplever ju faktiskt själv också att ett större intresse från utländska investerare som vill komma till Sverige, hitta en bra intressant marknad, vill komma in på något sätt. Så att,
och där kanske bara fortsätta. Starkare krona hjälper till lite grann vad gäller utländska investerare syn på Sverige. Om den fortsätter att stärkas.
Ja, det absolut. Det
jag hade en grej till med räntan där. Bara. Nej, men om vi tar fastighetsaktier som har gått väldigt bra i år, uppenbart. Och det är delvis ränterelaterat, men framförallt är det att de växer sina vinster och substansvärden. Men det finns ju andra aktier som gynnas av en låg ränta. Och om man tittar lite framåt då så tror jag det är liksom lite andra case men just rena fastigheter. Det tror jag kan vara någonting som kan vara ett bra område att leta aktier kring under 2020 då.
Intressant. Vi tar det här med förnyelsebar energi också. Jag sa att du hade lite med hållbarhet.
Ja, det har du ju delvis, absolut. Ja. Men man kan ju bara konstatera att vart och annat bolag som jag träffar nu bland de mindre har ju någon exponering mot det här, om de tillverkar energi, alltså producerar energi i någon form, ska transportera energi eller lagra energi. Det kommer många bolag, finns många noterade bolag. Det har hänt väldigt mycket de senaste 5 åren, kommer hända ännu mycket mer.
Hög konkurrens.
Det är hög konkurrens, det är hög osäkerhet. Man känner att man nästan har svart bälte i någon form av teknisk fysik för att förstå vad alla gör för någonting. Så det är lite nytt. Så det är klart att 2007 när jag var pionjär och investerade i bettingbolagen, det var lite lättare för de tjänar ju pengar dag ett. Det gör ju inte de här bolagen. Ofta en ganska lång startsträcka, de behöver pengar längs med vägen. Så det är svårt att bedöma var liksom i värdekedjan ska man vara någonstans. Men vi träffar mycket bolag och några av dem kommer lyckas fantastiskt bra.
Men gäller det då att man ska äga ett par bolag för att gardera sig?
Eller inte. Ja, det kan man ju tänka. Ja. Det är en strategi naturligtvis. Men också timing är ju väldigt viktigt här. Slaget är ju inte avgjort än. Nej. Så det är fortfarande så att många har ju bra teknologi, men man vet ju fortfarande inte om det är det här som marknaden kommer liksom till slut satsa på. Ta inte minst bil, alltså batteri och vilken typ av, hur ska fordonen drivas om 10-20 år någonting sånt där. Är det batteri eller vad det nu kan vara för någonting. Så att det är spännande områden, vi måste lära oss mycket och vi kommer träffa många bolag. Så det var därför jag hade med den, för det kommer vara mer och mer fokus på den typen av bolag.
Vi får ju nästan göra specialer om bara det framöver. Sen hade vi en till och den kom också från dig Christian, det var renodla. Ja. Och det här har ju varit en trend som vi har sett nu ett par år och inte minst år också med framförallt större bolag som...
Renodla, det kan ju vara antingen man delar upp sig som Atlas Copco, Epiroc har varit väldigt lyckosamt. Autoliv har väl inte varit lika lyckosamt hittills då, men det kanske kommer tillbaka. Trelleborg här, väldigt tydligt, det är inte så att Trelleborg har liksom siffermässigt går så mycket bättre. Men de facto, om man sa att 10-11% av businessen är up or out, gjorde att då, det kittlar ju marknaden en del då. Och det är klart, det finns säkert i många andra fall bolag som har vissa verksamheter som kanske mår bättre och vara någon annanstans. Inte det här skapar man aktieägarvärde.
Är det ett tecken på att vi ser inte konjunkturen? Att man som gör så här
jag ser det mer att, liksom, att konjunkturen, det är inte så mycket topline-tillväxt kanske just nu. Hur ska man då skapa aktieägarvärde? Men då är det här ett sätt. Det får man inte glömma bort liksom, när man tittar på aktiemarknaden. Att nu har det gått bra och nu finns det så mycket kvar. Jo, det finns det. Bolagen har ofta ganska bra verktygslådor med saker de kan plocka fram och göra. Så att jag tror det kommer mer av det. Jag tror andra företag får inspiration.
Har ni några förslag?
Nej, men jag håller med Christian i det här. Om vi tar MTG då, som tidigare var både Nent och MTG. Mm. Där har vi typexempel där de utsätts av ett strukturellt hot. Free TV faller. De väljer att ta ett stor kostnadsbesparing, satsa på streaming, dela upp bolaget och verkligen agerar i den utmanande miljö de är i. Det är ju typexempel. Mm. Jag tycker ju även Husqvarna är ett sånt bolag som liksom stänger ner sin amerikanska verksamhet som har gått dåligt och väljer liksom fortsätter satsa på batteri och robotgräsklippare.
Det behöver inte handla om att man sätter ett bolag på börsen.
Nej, egentligen inte.
Nej, men det kan vara att man säljer en del. Men NetInsight, ett litet bolag, gjorde det här om dagen. Sålde en verksamhet och renodlar på så sätt. Då. Så att, det kommer komma mer sådana, tror jag. Och, vi sitter ju hemma naturligtvis och funderar ut vem kan nästa bolag vara. Ja. Så där, men,
har ni något förslag då?
Men du kanske inte vill sitta här och berätta.
Det finns massa förslag.
Inte sitta här och berätta. Nej. Skicka med ett mejl sen.
Ja, det kan vi göra.
Bra, då har vi det. Då tänkte jag att vi skulle titta på några aktier som ni har valt. Och vi börjar med Academedia från Fredrik och Bonava från Christian. Jag ska lägga till här att du valde också Academedia. Ja. Ni valde båda den. Mm. Så vi börjar väl där. Bra tillväxt, eller hur? Ska titta. Här är Academedia och är uppe, vad blir det? Bra i år. Det har varit jäkla volatilt ändå. Det går lite upp och ner.
Alltså bra och bra, det är klart att det räckte ju egentligen att vara med från januari till fram till februari. För sen kunde man ju gjort någonting annat med pengarna. Men man får ju se härifrån. Nu får du
jag kör det Christian.
Berätta.
Nej, men jag tycker att Christian, jag har nog samma. Det är ju här ett bolag som har strukturell tillväxt.
Ja.
Vi blir fler som ska gå i skolan och fler som kommer in i förskolan etc. Vi ser i Tyskland den trenden där kvinnor ska mer arbeta. Det har kommit en ny lag på plats i Tyskland att man lagstiftar rätt att ha förskoleplats sen barnen är ett år. De har tittat väldigt mycket på den svenska modellen och jag tror vi kommer se väldigt stor tillväxt där. Jag tror även att bolaget har möjlighet att göra förvärv under nästa år. Och sen så finns det väl en liten extra krydda då tycker jag är ju att de här är ju jag tror nästan att de är Sveriges största hyresgäst.
Okay.
Om man räknar hyresavtal. Och jag tror att de här kommer kapitalisera lite mer på det värdet som skapas i fastighetsutveckling i framtiden. Där de kanske kommer ta en lite mer aktiv del i det.
Yeah.
Och då, det är ju otroligt lönsam business. Så att, det är en väldigt billig aktie, bra strukturell tillväxt.
Ja, det är väl något sånt.
Fast det är året.
Nej, och sen, ja, skulle jag också säga. De har haft
12 år,
dålig lönsamhet på grund av arbetsförmedlingsproblematiken då. Har ju tyngt.
Och men det har ju vänt.
Jo, det har vänt och det kommer bli bättre under nästa år. Men det finns fortfarande mycket att jobba på där. Så att jag tycker det är billiga aktier med mycket strukturell tillväxt och lite extra krydda i fastighetsexponering.
Ja, jag håller helt och hållet med Fredrik, men jag tycker det finns några grejer till. Det ena är ju politiska risken, den tycker jag har gått ner. Markant, det är ingen som diskuterar. Och den här senaste PISA-undersökningen gör ju också att det lättar lite grann på trycket på, mot skolan. Att det funkar trots allt väldigt bra. Då. Och sen skulle jag lägga till att jag tror det är ett uppköpskandidat. Vi har ju amerikanska fonder hos oss och jag har investerat i ett bolag som heter Bright Horizon som är ett amerikanskt bolag som fokuserar på primärt då förskolor och liknande, ett börsvärde på 8-9 miljarder någonting. Och de har P37 på nästa års vinst. Det här är ju knappt 10. Så att, och de är absolut, vi köper bolag i Europa, gärna förskolor då. Så det är ju så att man skulle kunna bryta ut då eller någonting. Så att det här, man får inte, det är en stabil business som handlas för billigt just nu. Där det faktiskt finns de som skulle kunna plocka upp det.
Skulle den politiska risken kunna öka om ett utländskt bolag kom in och köpte det? Jag bara tänker hur opinionen skulle
bli. Nej, men alltså, om du tittar på Capio, vad som hände där. Jag tror att det är väldigt hög risk att det kan bli likadant. Sen så tror jag, när det väl sker, så kanske politikerna tycker det är, skolan är lite mer känslig i så fall, kanske.
Okay.
Men det kommer ju fortsätta. Som, dels Bright Horizon, men du har även ett franskt bolag, Babylon, som tar in på en 20 gånger EBITDA, så ska de ta in pengar. Förskola i Frankrike. Mm. Ja, det är inte där Academedia värderas i dagsläget.
Bonava då? Och här är väl egentligen mest intressant att titta på den här spreaden. JM, Bonava, där JM har gått riktigt bra i år. Det var inte så många kanske som trodde för 1,5-2 år sedan. Nej. Och sen har vi Bonava som har tappat. Jag misstänker att en av orsakerna till att Bonava har tappat, det är väl att de har haft en ganska tråkig lönsamhet.
Ja, det är klart. Ja. Alltså, jag menar, om man tar det man läser i tidningar kring fastighetsmarknaden eller bostadsmarknaden, så är det klart att innerstan har ju fått först och det gynnar JM någonstans mest. Och de har gjort det bäst också, tycker jag. Och det är klart, så det är ett skäl till varför den här krokodilspreaden, att lite mer ytterområdena, så har det varit lite sega. De har fått sälja bostäder med rabatter och så vidare, vilket har syns i marginalen för den svenska businessen. Och det kommer nog hålla i sig något eller ett par kvartal till. Men jag tror att det, liksom, intresset för bostäder, det kommer ju bli en trång sektor ganska snart. Det finns inte så mycket till salu. Så att då kommer ju även ytterområdena få sin litet uppsving, tror jag. Sen är det så också att man har ju en Tysklandsverksamhet som var lite frågetecken kring i höstas. Ja. Inte minst för att det varit lite diskussioner kring Berlinmarknaden, så här, kring hyresprissättning. Men det har ju ebbat ut, så att Tyskland funkar väldigt bra för dem. De kommer ha ett bra kvartal nu, tror jag, fjärde kvartalet. Mycket bostäder som ska lämnas över till nya ägare. Så att jag tycker liksom, det här finns skäl att titta på det här.
Okay,
absolut. Det har varit lite insiderköp och sådär också i bolaget. Så att,
ja, det är ju en fascinerande spread ändå.
Ja, det är inget, JM är inget dåligt bolag, kan fortsätta. Men liksom, någonstans så gapet skulle kunna sättas lite grann.
Vi äger båda.
Ja,
men jag håller med Christian. Men det handlar ju framförallt om JM är ju bara, alltså i huvudsak Sverige fokuserade, så de allokerar sitt kapital här löpande, så att säga. Så även när det var dåligt så fortsatte ju JM att allokera kapitalet här. Bonava har ju en väldigt väl fungerande Tysklandsverksamhet, så de har ju allokerat mer och mer kapital där. Så det som har hänt nu kortsiktigt är ju att JM har lite mer lägenhet att sälja här och nu, medans för Bonava satte pengarna i Tyskland, och nu när Sverige kommer tillbaka så kommer JM gynnas lite grann snabbare. Men sen så kommer Bonava, tror jag, komma ikapp igen lite grann. Så att det lite handlar om hur man allokerar kapital.
Vi fortsätter på ungefär samma tema. För om vi tittar på de andra aktierna så har du Peab. Och Christian, du har Paradox, det blir jättespännande. Och Peab, ja, men Peab har du ju ältat i den här studien väldigt mycket.
Ja, och det är ju intressant. Peab har ju 35 000 bostadsbyggrätter.
Ja.
Ja, precis. Det här är ju då Peab mot Carnegie fastighetsindex.
Och det har vi av en anledning.
Ja, jag tror att Peab till sommaren nästa år, då kommer fler och fler se Peab mer som ett fastighetsbolag eller bostadsutvecklare, snarare än ett byggbolag.
Ja.
Och varför är det viktigt? Jo, för att i Carnegie fastighetsindex, där finns ju då K-fastigheter, Balder, Wallenstam och alla de här. Och många av dem har ju, alltså Balder idag
är ju en av Sveriges största bostadsutvecklare. Mm. Och, så att de kommer bara från att de är ett fastighetsbolag och så utvecklar de bostäder. Peab är ju ett byggbolag och utvecklar bostäder. Och Peab har 35 000 bostadsbyggrätter. Mm. Det är fler än JM. Och, så att jag tycker att det är väldigt viktigt att aktiemarknaden ser på Peab. För jag tror de tänker så här. Byggdelen är en kassako. Mm. Alla pengarna som genereras där ska investeras i bostadsbyggrätter eller kommersiella fastigheter framåt. Det är deras huvudfokus enligt huvudägarna, tror jag. Och jag tror att Peab kommer kommunicera det lite mer tydligt nästa år. Och vi kommer se det mer tydligt i deras siffror. Och sen så, Peab har ju också liksom JM fortsatt investera i Sverige i bostadsbyggrätter. Så de kommer också gynnas nu när det är färre som producerar nyproducerat. Så kommer Peab vara en av dem som gynnas av det under nästa år. Mm. Det är väl egentligen min och också det här kopplat till räntan då.
Ja, då är vi tillbaka.
Räntan, ja. Jag ska bara, finns en angle till då. Mm. När räntan är väldigt låg, då du ser när fastighetsvärden går upp, då vill ju många bygga fler fastigheter, både bostäder och kommersiella fastigheter. Så jag tror att det kommer ju vara en drivare för att byggdelen kommer igång också lite grann. Ja. Och skulle det bli väldigt dåliga tider så att säga, och starten behöver liksom stimulera, ja, men då är det också gynnande för byggverksamheten då. Ja, fast framförallt är det liksom att det ska ses mer som ett bostads- och fastighetsbolag i framtiden, vilket jag tror det kommer bli.
Och då ska det ske en uppvärdering, mer eller mindre.
Jag tycker det.
Ja. Tror du han kommer sitta på kåkarna då? De säljer väl ändå vidare, va? De utvecklar dem och så säljer de till någon investerare. Eller så,
ja, jag kan tänka mig det. Nu har de ju alltså, ungefär 150 000 kommersiella byggrätter på gång. Som ett i Solna, ett i Hylje och ett i Helsingfors. Då, och där har de då 50 000 var på de här. Man kan ju liksom i Hylje, ja, när de där färdigutvecklar, jag kan väl tänka mig att Wihlborgs vill köpa eller Vasakronan eller någon annan. Mm. Och i Solna, ja, då finns det ju några stycken som är tagare där. Mm. Tyska fastighetsfonder
framförallt. Det är intressant, för de får ju del av värdetillväxten, inte bara byggmarginalen utan även upplyftet när kåken är klar.
Ja, och sen är de ju då, när de bygger kontoren så bygger de ju även väldigt ofta bostäder runt omkring. Så att det gynnar ju båda deras verksamheter.
Jag känner på mig att du kommer prata om PAB även nästa år, du vet.
Ja, troligtvis.
Jag vet, det är ju kul att se dig så engagerad. Men,
det är ju, de är ju från Förslöv.
De är från Förslöv, helt riktigt.
Det borde du också gilla då. Det är
fina
Förslöv.
Fina Förslöv. Vi tar en annan spread. Ja. Och det här är då Paradox har vi här nere. Bara 8%. Ja. Men framförallt så har ju Embracer och inte minst Stillfront inom samma sektor gått.
Exakt, jag har ju tagit med bolag som jag tyckte var lite sådär bortglömda som kan få renässans nästa år. Och definitivt den här aktien. Som ni ser så har ju de andra två gått betydligt bättre. Vi har ju då rätt mycket aktier, alla tre. Så vi, i snitt har vi gjort det bra då. Och det är klart att Stillfront har ju drivits väldigt mycket av bra releaser. De har köpt bolag, det är samma sak i Embracer. Paradox har haft ett mellanår, ska jag säga.
Mycket investeringar.
Lite seg start i någon lansering och sådär. Men jag tror 2020 kan bli ett riktigt spännande år. De
har stora spelsläpp.
Fyra stycken rätt stora spellanseringar. De har ju också sagt att de ska köpa bolag, men det har vi inte sett någonting av direkt. Så att det kan ju också komma. Så jag tycker de är rätt framåtlutade bolag och bolagsledningen också inför nästa år. Så att det tycker jag. Skulle jag ta en beta på en av de här tre så är det ju så för Paradox.
Ganska höga förväntningar på dem.
Ja, absolut. Stillfront inte minst, de var ju väldigt framåtlutade på kapitalmarknadsdagen här i december, därav sista rycket upp där då, när de hade väldigt ambitiösa förmodligen nåbara finansiella mål.
Du har ju både Embracer och Stillfront.
Stämmer.
Det är ju dina favoriter nästan.
Ja.
Eller hur?
Ja.
Men du har inte Paradox? Eller?
Nej, inte Paradox, men vi tittar ju på den också och jag gillar ju också den här branschen. Det är ju lite likt fastighetsutveckling. Kan man säga. Man investerar och sen så kommer liksom kassaflödena och avkastningen lite senare då. Man binder ju kapital i spelutvecklingen.
Och där
då
upplever jag att marknaden åtminstone initialt har lite svårt att förstå dem.
Och det är där marknaden har fastnat just nu. Just framförallt kring Embracer så kommer ju det här The Analyst-analysen då. Där de påstår att det är liksom fishy och hej och hå.
Redovisningsgrejer.
Ja, och jag tror även att det har påverkat hela branschens syn. Man vill ha mer kassaflöde här och nu, aktiemarknaden alltså. Och därför har Stillfront. För Stillfront är bättre att producera kassaflöde här och nu.
men kanske har sämre långsiktig liksom, avkastning då. Alltså just kring liksom, kortsiktigt så att säga. Mm. Då. Men så att jag tror att för Embracer och även Paradox så är det liksom mer en mognadsprocess tror jag för aktiemarknaden. Mm. Att ja. Förstå att det här är, man gör investeringar och sen så får man avkastning. Och Embracer har väl tagit fram någon data där på att de har väl 3,5 gånger investerat kapital har de ju fått tillbaka i snitt. Mm. Och det är ju en ganska bra avkastning.
Jag kan, jag. Vi får ju se här, Paradox, den statistik vi kan se för Q4 har varit väldigt bra för Paradox hittills då. För nedladdningar och sånt där.
Så jag tror det handlar väldigt mycket om att förstå, för marknaden förstår hur de här modellerna funkar. Jag kan rekommendera er att lyssna på podden med Emma Ljungerud som jag gjorde i våras tror jag. Mm. Där hon verkligen går in och förklarar liksom, så här ser modellen ut. Och därför kan det vara lite sämre en viss period och sen kommer jättemycket. Och det är inte det här liksom stadigt hela tiden. Vi ska hinna med två aktier till. Scandi Standard och Storytel. Vi börjar med Scandi Standard. Det här är ju lite hållbarhet också, va?
Ja, nej, men väldigt mycket hållbarhet.
Väldigt mycket till
och om man tänker rent krasst då, så det finns vissa som gör sådana här hållbarhetsbetyg och Scandi Standard av någon anledning då har kommit dåligt ut historiskt då. De har gjort en ganska grund analys och om man tittar på det, äta kyckling kontra kött då är ungefär 10% miljöpåverkan. Mm. Och det, jag menar, det är ju väldigt bra för miljön att äta kyckling snarare.
Vad beror, är det mer närproducerat eller lättare, färre transporter?
Nej,
eller
men bara, alltså nötkreatur producerar mer CO2-avtryck då. Okay. Och genom foder och det är väl även det de släpper ut så att säga.
Just det går åt väldigt mycket mindre foder för att producera ett kilo kyckling.
Exakt, exakt. Så att jag tror väl att man tittar på Scandi Standard då, de växer. Mm. Och om man jämför med andra bolag som gynnas av räntan då, till exempel Axfood. Ja. Är det väl P23 kanske? Just det. Och det här är P12. Det är samma
nästa år.
Ja, det är samma exponering. Det är mat. Mm. Äta dör man, annars dör man. Och
så får de sina fall ibland i samband med att det är någon kyckling.
Jo, absolut. Där. Men det kan även vara något annat. Det kan vara avokadon. Som om du skär genom en avokado med en kniv, då kommer du, får du in massa smuts på avokadon så äter du den. Det kan vara från avokadon snart. För att på skalet på avokadon ska du alltid tvätta. Du ska alltid tvätta avokadoskal innan du skär
i
den.
Aldrig gjort.
Nej, det ska jag.
Det är därför jag mår som jag mår.
Därför kan många sådana här fall kan ju vara att det är något annat. Men det är en viss risk såklart ju. Men det, långsiktigt så är det så här. I Norden, helt antibiotikafri kyckling. I Europa, det kommer säkerligen ett förbud mot antibiotika i kyckling. Ja. Scandi Standard, de är bäst i Europa på det här. De kommer köpa fler bolag. Ja. Det är ett case, de kommer göra något förvärv förra året, nästa år tror jag. Och sen så tror jag att sakta men säkert kommer kyckling fortsätta att öka, speciellt om vi fortsätter investera alltså med miljötänket. Och inte minst viktigt för nästa år tror jag. Om Scandi Standard då får en bättre ESG-rating i olika index blir inkluderad. Det här kan ju bli ett nytt Nibe.
Ja.
Nej men vadå, det är 90% CO2-besparing mot att äta nötkött. Det är ganska stor, det är ganska stor nu, effekt.
Vad sa du, Christer?
Ja, den heter inte Hjärt-Erik.
Det är väl det. Nej, det är
jag håller med. Men Hjärt-Erik styr inte ESG. Nej. Så är det ju.
Det här vi pratade om, vi inledde med att det kommer att vara ett ökat flöde till hållbarhet generellt. Kommer gynna Scandi Standard från en annan markering.
De gynnas både av konsumenten, väljer hellre kyckling. Och sen så
nummer och flödena.
Två, och flödena, att det blir kanske inkluderat i en bättre
och tillväxten kommer bra, det kommer bli mer förvärv.
Ja, och den är en billig aktie.
Den är billig. Mm. Mm. Nu, Christian, du får liksom sy ihop den här säcken med Storytel. otroligt bra tillväxt givetvis.
Ja, absolut. De växer och knakar. De kommer ju närma sig 1,1 miljoner betalande kunder här nu vid årsskiftet. Väldigt lönsamma på liksom de gamla hemmamarknaderna, de nordiska marknaderna. Växer då, investerar ju vinsterna där i nya marknader. Totalt sett lite förlust, eller en del förlust då. Men så det är en avvägning naturligtvis. Men tillväxten är där och tar vi penetrationen i Sverige, den är ungefär 4%. vad kan den bli? 5, 6, 7, 8. Och då översätter vi det. Vi är en liten marknad, 10 miljoner människor. Tar vi det i andra länder, det finns ju ingenting som talar för att man inte ska nå samma penetration. Nej. Där. Och då kan man leka med siffror naturligtvis. De här har ju fokuserat på marknader som inte är engelsktalande, där de är lite unika. Mm. Det finns ju andra bolag, Audible, som köper mer eller mindre på de engelska marknaderna. Jag tror det här bolaget, om inte värderingen kommer upp här snart, så kommer det stor risk att det blir en utköp faktiskt. Det har du säkert spekulerat.
Jag tror det, att det kan bli så.
Både Spotify och Audible skulle kunna vara.
Men vad säger du till dem som är, de skeptikerna säger att jo, men det är jättebra det här, men det är ju tämligen enkelt för Apple eller någon annan att bara köra över dem.
Nej, så enkelt är det.
Ja, men det är ju den bilden man får. Ja. Varför är det inte så enkelt?
Nej, alltså du ska ju ha... De har ju en ljudboksbibliotek då. Jag kommer inte ihåg hur många, men det är hundratusentals böcker som är inlästa. Det är ju liksom, det är svårt, man har avtal och så vidare. Så det är svårt att komma in. Det är snarare att de samarbetar med varandra, byter olika titlar med varandra.
Så tröskeln är...
Det finns ju dessutom utrymme för flera. Det ser vi ju inte minst på svenska marknaden.
Men inträdesbarriärerna är högre än vad kanske allmänna...
Ja, det skulle jag säga. Det tar tid och ganska dyrt att börja på en ny marknad. För just få in det här.
Och som sagt, det viktigt är, som du säger, att i Sverige där man har över 400 000 på relativt lilla marknad, här är man lönsamma. Och det är det här man kan liksom spinna vidare på och räkna på. Ja.
Sen är det tyvärr så att man har den här svallvågen bakom sig med lite förluster då som hänger med. Så att man kan ju tycka att aktiemarknaden kanske ska visa att man ska ta en liten bromsa in tillväxten och den här svallvågen kommer fatt och sen växa vidare med lönsam. Men nu har de gjort det här valet.
Det är lite mer amerikansk strategi. Fokus på tillväxt.
Nej, men det är väl liksom, det är nu man ska ta marknaden, för det är nu den här marknaden. Det är som i Boozt som jag har snackat om. Det är nu de fortsätter växa, för det är nu liksom konverteringen sker från fysiskt till online.
Så att, men jag tycker också att bolaget, om man tar kvalitetsmässigt, så är bolaget mycket bättre idag än för några år sedan. Ja. Man har liksom en bättre ledning, man har bättre styrelse, alltså de här kvalitetsbitarna som kommer att bygga ett riktigt bolag. Så att,
ja, jag använder det. Du använder inte, men du använder inte någonting. Du har inte Spotify eller någonting.
Nej.
Du lyssnar på grammofonskivor. Ja. Eller? Eller ni kanske spelar musik hemma i live.
Jag läser bara delårsrapporter.
Jag läser delårsrapporter. Ja, IRL.
Jag ska önska mig Storytel och Spotify i julklapp. Vad ska du önska dig?
Jag önskar mig ingenting.
Har du varit snäll?
Jag tror det, men jag får ett par strumpor som vanligt. Jag har ingen aning. Och marsipongris.
Och Christian, vad vill du ha?
Ja, jag har ju önskat mig ett abonnemang på Storytel. Då, för jag har ju bara investerat massa där. Jag har inte börjat lyssna. Men jag förstår hur det fungerar. Så att, jag hinner inte lyssna. Det är väl det problemet.
Vad kul det var. Vad trevligt. Nu har vi massa bra grejer att tänka på över jul. Hoppas den blir skön att ni får era present. Vad var det du önskar? Fråga är det. Vad var det du ska få i julklapp?
Nej, men jag har ju Spotify och Storytel.
Ja, just det. Vad är det du skulle få? Ja. Men du kommer inte få det. För du vet ju inte hur man laddar ner det. Sånt här.
Jo, eller? Det vet jag.
Kul att ha det här. Ha en riktigt härlig jul och ett gott nytt år. Och tack för att ni har tittat. Och god jul till er också. Missa inte på måndag och på torsdag kommer vi släppa poddar. Bland annat med Johan Nirko och Helene Broman från Landebo. Och dessutom Johanna Högberg från Swedbank kommer en podd med på fredag, tror jag, nästa vecka kanske. Ha en riktigt bra jul. Hej!